Men vi ska fortsätta att läsa ur Matteus evangeliet. Matteus evangeliet är ju uppbyggt omkring 6 tal som Jesus höll. Och så finns det ju mycket mellan de där talen. Vi har en mängd under och tecken som är beskrivna, omtalade. Då får vi tillfälle att återkomma till när vi studerar andra evangelieböcker. Det finns också hela den här passionsberättelsen om Jesu Kristi lidande. Men det ska vi tillsammans läsa på Getsemaneafton, på skärtorsdagen. Då kommer vi att läsa ur Matteus evangeliet hela passionsberättelsen. Och vi kommer att inrama det med väldigt mycket sång och musik. Och så har vi nattvardsfirande. Det blir på Getsemaneafton. Det är det här som finns med i den här bibelboken. Och givetvis missionsbefallningen. Som vi gång efter annan lyfter fram. När vi har evangelisation som ämnet. Och när vi talar om mission. Det första av talen. Det uppehöll vi oss vid förra gången. Om Jesu bergspredikan. En predikan som talar om lagen i Guds rike. Och hur denna lag ska tillämpas på de människor som har upplevt förlåtelsen. Och som har upplevt gemenskap med Jesus Kristus och hans tillhörigheter. Vi talade om hur den här bergspredikan är beroende av och byggt upp omkring vår gemenskap med Gud och vår gemenskap med nästan. Och vi hade nämnt något om hur vi uppträder som medmänniskor, att vi inte ska döma. Men där står också att vi ska älska våra fiender. Och här märker du då hur svårt det är att nå upp till något sådant. Och det är ett klart och tydligt belägg för att bergspredikans etik, det är för den som har upplevt pånyttfödelsen. Det är den människan som i det nya livet i gemenskap med Jesus Kristus kan leva upp till det som bergspredikan lär oss. Vi känner till Corrie ten Boom. Denna kvinna som blev så illa utsatt under andra världskriget. Hamnade i koncentrationsläger. Hon berättar i sina böcker om hur svårt hon hade med dessa människor som hade plågat henne. Men hur hon genom mötet med Jesus Kristus upplevde en förvandling i sitt liv. Så att hon fick kraft att älska dessa människor som handlat så illa mot henne. Och när Jesus säger i Matteus 5:44 så här. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Det här är inte det naturliga för världens sätt att se. Där vill man ge igen och där har man rätt att ge igen, anser man. Precis som vi flyttar oss tillbaka till gamla testamentet där det står du ska älska din nästa och hata din fiende. Men bergspredikans etik, budskapet riktat till nya förbundets människor, till de kristna. Det vänder upp och ner på det här tänkesättet och säger älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Om det här nu är Guds rikets lag eller lagen i Guds riket så talar den också något om vårt förhållande till lagen. Jesu ord, till skillnad mot lagen som består i denna tidsålder, så kommer Jesu ord att bestå i evig tid. Och Jesus skärper och radikaliserar lagen och förkunnar vad som egentligen är Guds vilja. Det som vi hade svårt att plocka fram ur den lag som var given i gamla förbundet. Det ser vi klart och tydligt belyst vad som egentligen är Guds vilja. När vi läser Jesu undervisning. Här finns och möter oss en högre lag om broderskap, om renhet. Här möter oss lag om äktenskapsbrott, om sanningsenlighet, rättigheter och om kärlek. Det möter vi i bergspredikan. Jesus avslutar den här predikan med vad vi läser i det 7:e kapitlet från den 24:e versen. Huset på berggrunden och huset på sanden. Hur vi ska ta emot Guds ord. Oförståndigt det är att bara höra, att ha en hög bekännelse, att inte göra därefter. Förståndigt det är att höra Guds ord, att göra därefter. Och som vi har predikat om här så många gånger, att leva värdigt den kallelse vi har undfått. Det är att vara en ordets görare och inte bara dess hörare. Ja, det säger du, det ska jag återkomma till lite längre fram, så kan jag betona det lite mer istället. Vad Herren vill är att vi ska ta emot ordet, så att inte ordet dömer oss, utan ordet får bli vad Gud har berett i våra hjärtan. Därmed har vi avslutat tankarna omkring bergspredikan, det vi skulle ha gjort förra veckan, och fortsätter med de övriga talen. 6 tal. Bergspredikan har vi talat om. Vi har i det 10:e kapitlet utsändningstalet. Vi har i det 13:e kapitlet liknelsetalet. Vi har i det 18:e kapitlet talet om församlingen. I det 23:e kapitlet har vi strafftalet mot de skriftlärde. Så i kapitel 24 och 25, där har vi det eskatologiska talet, där Jesus talar om denna tidsålders avslutning. Så finns det också här vissa saker inlagt mellan det här som vi då kanske bara berör, men bygger upp omkring dessa 6 tal. Vi kanske lämnar det sista talet om den eskatologiska utläggningen. Det får vi tillfälle att tala om i andra sammanhang. Kanske jag berörde någonting i avslutningen. När Jesus talar om tidstecken som visar att den här tidsåldern går mot sin avslutning. Då har vi 4 tal att uppehålla oss vid ikväll. Utsändningstalet, liknelsetalet, talet om församlingen och strafftalet mot de skriftlärde. Vad Jesus säger är ju mycket, mycket viktigt och mycket, mycket betydelsefullt. Han är inte bara en lärare som talar på ett mycket, mycket fint sätt. Hans undervisning var inte som de skriftlärdes, utan han talade med makt och myndighet, något utöver det vanliga. Men det är inte bara det. Utan Jesus är själv den som är Gud och människa. Och därför kan han säga oss sanningen om Gud och sanningen om människan. Han är något mer. Han är det inkarnerade ordet som blev kött och tog sin boning ibland oss. Och det är det ordet själv som talar till oss i det här orden vi möter. Nu måste vi ha klart för oss att mänskligt ord och språk kan inte tolka det här. Utan det är därför vi behöver den helige ande som vill göra ordet levande för våra hjärtan, så vi riktigt förstår vad Herren vill säga. Det 10:e kapitlet. Det står det, de 12 sänds ut. Och här har vi vår nya översättning också fått rubriken, utsändningstalet. Men nu vill jag också ge lite grann om bakgrunden. Om vi nu tänker på bergspredikan, så talar den om lärjungarnas också ditt och mitt privata gudstjänstliv och gudsförhållande. Men utsändningstalet, det beskriver hur lärjungarna, hur du och jag ska representera Kristus inför världen. Och det är väldigt viktigt att vi vet det. Utsändningstalet lär oss hur vi ska representera Kristus inför världen. Bakgrunden. I 9 kapitlets 35 vers läser vi till kapitlets slut. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa det till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Situationen är precis likadan i vår tid. Människorna är som får utan herde. Och därför behövs det arbetare till skörden. Och då möts vi på nytt av den här utmaningen att vi alla är kallade att gå ut därför att behovet är så stort. Jag har idag tidigare i ett sammanhang, i ett möte med en grupp här i församlingen, talat om hur viktigt det är att vi vårdar oss om den jord vi har, om de medlemmar som finns, om de som kommer till oss, att de får undervisning och de hjälp, att de får kärlek, att de får hjälp och stöd på allt sätt. För människor har det svårt, och människor kan ha konflikter och problem även när man är ett Guds barn. Så vi måste vårda oss om varandra i församlingen. Jag återkommer till det när vi berör talet till församlingen. Men som Jesu Kristi församling får vi inte stänga oss inne i vår kyrka, i vår gudstjänstlokal. Om Jesus ser ut över Stockholm idag, så kommer han att ömka sig över dess befolkning och säga att det är som får utan herde. För människor behöver hjälp. Och därför är kallelsen för dig och mig som Jesu Kristi lärjungar, som hans efterföljare, att gå ut och representera Kristus inför världen. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och undervisade och förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Jesus vandrar inte på jorden idag, men hans kropp finns här. Och hans kropp är församlingen. Och församlingen måste ha denna flexibilitet att inte låsa sig fast i ett mönster, i en gudstjänstordning, i ett andaktsliv som inte har någon expansion, som inte har någon förmåga att röra sig. Vi måste gå ut och representera Kristus, Jesus, inför världen. Behovet finns. Han kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt över orena andar så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus, vidare hans bror Andreas, Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes, Filippos och Bartolomaios, Thomas och tullindrivaren Matteus, Jakob, Alfaios son, Tadaios, Simon, Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Dessa 12 sände Jesus ut, och han befallde dem: ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. ge som gåva vad ni har fått som gåva. Jesus hade många lärjungar. Det var hundratals. Men 12 kallade han till sig. De kallades för att vara nära honom. Bland dessa var Judas Iskariot. Men det blev inte vad det hade kunnat bli. Därför att han förvaltade inte rätt det pund han fått genom att vara nära Jesus. Där ser vi att det räcker inte att bara vara med i skaran. Det måste vara en personlig gudsrelation. Så att fienden inte får grepp om oss. Så att det inte går snett i vårt liv. För Gud har en plan med varje Jesu Kristi lärjunge. Han har en plan med dig och mig. Och han har kallat oss till sig. För att vi ska vara nära honom. För att han ska kunna med den kraft han ger. Ge oss uppdrag till tjänst för hans rikes framgång. Gud hjälp oss att vi hör kallelsen och kommer till Jesus, är nära honom för att uppleva utrustning från honom och få hjälp att lyssna till hans ord. Uppdraget de fick, ja, för det första skördefältet, det var i det 5:e och det 6:e kapitlet. Han sände dem till en begränsad område. Lite senare säger han gå ut i hela världen. Men här hade de ett speciellt uppdrag. De skulle inte ta vägen till hedningarna. Utan det var i första hand judarna som skulle uppleva budskapet och få det. Och vad var det de skulle göra? Jo, de skulle utföra under. De skulle förkunna. För att skapa tro. Om de skulle förkunna om riket. För att väcka hopp. De skulle tala om himmelriket. För att skapa kärlek till det eviga. Och tala om att himmelriket är nära. För att skynda på människorna. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Varför var förkunnelsen viktig? Jo, för att tron skulle komma i människors hjärta. Romarbrevet 10:17 säger. Så kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Därigenom Guds ords predikan som tron växer upp i människors hjärta. Och jag garanterar dig. Jag garanterar dig med erfarenhet och med stöd på Guds eget ord. Att om du känner dig svag i din tro. Så mätta din själ med Guds ord. Och tron kommer att tillväxa. Lyssna till ordets predikan. Och din tro kommer att bli större och större. Därför att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och genom att de skulle förkunna om riket så skulle det väckas hopp i människors hjärta. Och vad är det människor behöver i vår tid? De behöver hopp. I en hopplös situation, i en hopplös värld, behöver de nås av budskapet om Guds riket som ska rycka fram. Om Jesus som ska komma för att regera. Utrustningen i den 9:e och 10:e verserna, ja, de skulle inte förse sig med så mycket. De skulle ta precis vad de fick. Och i det 11:e versen så står det så här. I varje stad eller by ni kommer till ska ni ta reda på vem som är värdig där. Och stanna hos honom tills ni ska vidare. Stig in i huset med en fridshälsning. Om huset är värdigt ska det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt ska den friden vända tillbaka till er. Så ger Herren dem direktiv hur de skulle uppträda. Men ger dem också en blick in i framtiden. Vad som ska möta dem. Och det har vi i den 16-23 versen. som får bland vargar. Läser du det avsnittet? Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar och de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer den ni skall säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Broder skall skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Om man förföljer er i den ena staden så fly till nästa. Sannoliken ni hinner inte till alla städer i Israel förrän människosonen kommer. En något nattsvart bild som kan få oss att tveka, är det värt. Men det öppnar ett perspektiv som är fantastiskt. Jag skickar er som får in bland vargar. Dömt att misslyckas. Hur ska ett stackars får kunna klara sig mot en flock vargar? Ingen chans. Absolut inte. Vad vill till? Ett under. Jesus säger, jag sänder er som får bland vargar. Det är en bild av hur hela den kristna verksamheten ska ske. Det är ett under. Hur ska vi kunna möta människor med det vi har, om vi inte har den helige andes kraft? I programbladet som kommer i din hand på söndag förmiddag när du kommer hit till vår gudstjänst, så står det om apostlagärningarna. Uppmaningen som, eller löftet som står där i 8:e versen om den helige ande som ska komma över oss. Och vi kommer ju, när vi avslutat Matteus evangeliets studier, att gå in i studiet av apostlagärningarna. Då skapar det en bön i mitt inre. Gud, hjälp oss att inte bara läsa om apostlagärningarnas andeutgjutelse och den kraft som var verksam i apostlarna, utan att du och jag idag är fyllda med den kraften, så att undret kan ske. Lika stort under som att får skulle klara sig mot vargar, så klarar du och jag oss i den situation som Herren sänder oss att vara Jesu Kristi representanter inför världen med den kraft han ger. För det kan bli förföljelse. Det kan bli svårigheter. Och det mötte också lärjungarna. Men de klarade av situationen därför att Herren var med dem. Och så står det här att det var faderns ande som skulle tala genom dem när de skulle stå inför rätta. Man säger att det är väldigt svårt att stå inför rätta, att klara sig med alla frågor som möter där. Och korsförhör som det kan bli. Men när de ställdes inför rätta här så visste de att de skulle få hjälp. De skulle bara vara öppna för anden, så skulle faderns ande tala genom dem. Det här gäller alltså när man står inför fiender. Jag hörde en predikant som sa att det här, det gäller också i vilket sammanhang som helst. När jag ska förkunna Jesus Kristus inför människorna. Därför att då står jag inför fiender. Jag står inför världens representanter. Och denna världen är i den ondes våld. Och då tänker vi på diakonen Stefanos. Det kom några män från den tidens intellektuella krets. Alexandrinernas och syrenernas synagoga. Och de skulle diskutera med Stefanos. Och det är det värsta jag vet, när folk ska diskutera med en. För att då har man svårt att klara sig. Och du kanske upplever det likadant. Du säger så här, hur ska jag klara mig om de börjar med en massa frågor? Ja, gör som jag säger det där, det vet jag inte, det förstår jag inte. Det är tryggast. Men så får jag också förlita mig på den helige ande. För det står om Stefanos att de här människorna som kom emot honom, de kunde inte stå emot den vishet och den ande som där talade. Det var en man som var full av helig ande. Och denna helige ande hjälpte honom när han skulle tala, så människorna kunde inte stå emot. På så sätt vill den helige ande hjälpa oss i predikan. Den helige ande vill hjälpa oss i vårt vittnesbörd, våra personliga relationer med människor, när vi ska vara Jesu Kristi representanter inför världen. Men det är inte bara en dyster bild, för vad skönt det är med såna här rubriker. Sen står det över den 26:e versen: var inte rädda. För det fanns uppmuntran också som skulle komma. Det var att Herren skulle vara med dem, att han skulle ge dem lön, att han skulle vara med och befria dem från oro. Och ni vet, det här med rädsla som lätt kommer över oss, det behöver vi inte ha. För rädslan är större hos människor som inte har Guds ande. Det var en man som ringde mig. Det var ganska sent. Han var i en mycket svår situation. Och jag talade med honom att han behövde nog uppleva pånyttfödelse av Jesus Kristus i sitt liv. Bli en kristen. Ja, sa han. Jag förstår att det är det jag behöver. Men jag är så rädd. För jag vet att jag får förföljelse och motstånd från min familj. Jag har försökt en gång och det blev en sån väldig opposition mot mig, så jag vågar inte försöka en gång till. I den situationen lever många människor, och så är de låsta och vågar inte ta steget över på Jesus sida. Men vi ska veta att den människan som tar steget över på Jesus sida, i och med det så får hon en kraft. En kraft som gör att hon kan stå emot allt motstånd och stå emot alla svårigheter. Och Herren lovar att den som tjänar honom, den människan ska få en lön. Och den lönen, den läser vi om längre fram här. Bekännelse och förnekelse. Vi ska bli mottagna i den himmelska världen av vår himmelske fader. Det talas om den lön som vi ska få när vi tjänar Herren. Jag går vidare till det 13:e kapitlet, där vi i liknelsetalet har karaktären av Guds rike. Jesus talar väldigt mycket i liknelser, i bilder. Det är en av mina svagheter, att jag har svårt att få fram bilder när jag ska predika. Bild talar bättre än ord, säger ett kinesiskt ordspråk. Och det vet vi ju. Man ska ju ha en sån här projektor eller overhead och sånt nu när man ska hålla föredrag, för folk ska fatta riktigt. Och Jesus, han visste precis vad som skulle gå in i människans inre, och därför talar han i liknelse. Liljorna. Och så snart folket såg en lilja, så skulle det få dem att tänka på, ja visst, jag behöver ju inte vara bekymrad. Han kläder liljorna på marken och han har ju omsorg om mig. Den där sparven där, ja. Den är föremål för Guds omvårdnad. Jesus sa ju att han har omsorg om mig också. Eller man gick vägen fram och såg en såningsman. Ja, Gud hjälp mig att jag kan ta emot ordet på rätt sätt. Hela tiden var Jesu ord levande genom bilderna. Och de möter vi här i det 13:e kapitlet. Det är såningsmannen först som introducerar allt. Och sedan har vi avslutningen om förvaltaren eller husbonden som sammanfattar allt. Och däremellan har vi sex liknelser. Det finns en del som säger att det är bara 7 liknelser, men jag tar den där sista bilden som en liknelse också. Den om husbonden som bär fram allt det goda ur sitt förråd. Det är det som står i avslutningen av det kapitlet. I den 52 versen. Varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt. Det är en skriftlärd som har blivit lärare. Mellan dessa båda liknelser så finns det 4 andra. Och de 4 första liknelserna, de talades till folket, och de 4 senare till lärjungarna. Och den första liknelsen, det är den om sådden. Och ja, ska vi ta tid att läsa det? Den dagen gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det samlades mycket folk omkring honom, och därför steg han i en båt och satt i den, medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem med många liknelser. En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom åt upp det. En del föll på den steniga ställena där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd. 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Någon har liknat den här såningsmannen vid evangelisten. Och husbonden som ur sitt förråd tar fram gammalt och nytt, han liknas vid läraren som undervisar. Och här behöver vi inte på något sätt arbeta med en uttydning, utan den finns, liknelsens syfte. Eller tolkningen av liknelsen om sådden. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har något rotfäste inom sig, utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull, kommer han genast på fall. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Det är viktigt att vi förstår ordet. Och därför är det angeläget att vi talar ordet på ett enkelt sätt. Det var en kanske jag nämnt förr, en äldre man, alltså han var äldre än jag, som skulle ge mig några råd. Han var predikant och hade andra uppgifter i samhället och staten också. Och han sa så här, att när du predikar, då ska du åtminstone säga något som folk inte begriper. För då får de intrycket av att det är ett väldigt djup i dig. Och det kan man tänka sig så. Men nu vill jag göra motsatsen. Det bästa erkännandet jag kan få, det är om en liten grabb, en flicka i 10-12 års åldern säger att de begriper vad man säger. Då tycker jag att jag har nått målet. Att man inte gör det invecklat. Tänk på vad Jesus talade enkelt egentligen, så att folket förstod det. Men om du har svårt att förstå, så ska du bedja att Gud genom den helige ande gör ordet levande för dig, så att du förstår vad som undervisas. Så talas det om den som inte har något rotfäste. Man tar emot ordet mycket, mycket snabbt och tycker det är fint och bra, men man låter det aldrig sjunka ner. Det är bara en liten tanke, och så när man kommer utanför så har man glömt bort allt sammans. Man låter det inte komma ner i ens hjärta. eller att man låter världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväva ordet så att det inte bär frukt. Och där behöver Gud hjälpa oss. För tänk så lätt när vi lyssnar till ordets predikan att tankarna går tillbaka på allt vad vi har att syssla med i övrigt. Vi har ju så väldigt mycket att syssla med. Och så mycket tankar på jobbet imorgon och vad vi har med om idag och allt samma. Så visst, ja, det måste jag göra ikväll. Och så går tankarna iväg åt alla håll. Så att ordet får inte komma ner i hjärtats djup och bära frukt. Jag tänkte egentligen på om vi tänker så här, va? Att vi är evighetsvarelser. Det är vi ju. Hur många timmar är det på en vecka? 168, va? Hur många timmar ägnar du åt ditt andliga människa? Fint. Kom på onsdagskvällarnas bibelstudium. Du kanske till och med går på förmiddagsgudstjänsten. Det blir ju nästan 3 timmar. För en del blir det till och med ännu mer. Och så kanske man läser det hemma också, bibeltexten, så blir det lite grann. Men för många, många människor är det kanske inte mer än ett par, 3 timmar i veckan. Ja, så måste man ju sova förstås. Det måste man göra. Så måste man äta. Och så har man sitt arbete. Men om man räknar ut så är det ändå ganska många timmar över. Hur många av dessa timmar ägnar vi åt det som är vår eviga människa, vår andliga människa, vår invärtes människa? Om vi är allt för upptagna av det som tillhör denna världen och rikedomen och allt det där, då förkväver det så lätt det lilla som finns av andligt liv. Så jag tror att vi behöver vakna upp och ge mer tid åt Guds ord. Ge mer tid åt Guds verk, åt församlingen. Ja, men man är ju så trött så man orkar inte med. Men om vi lär oss prioritera, och det är intressant det med att prioritera, effektivitet. Om man talar om management när det gäller att leda företag. Och vi ska försöka leda våra egna liv och vår tid på ett sätt så vi använder den på det sätt som är Gud välbehagligt, så att det skulle gagna vår andliga människa, då skulle ordet få tillfälle att sjunka ner i hjärtat och då skulle det bära frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Och Gud hjälp oss att ta emot ordet på det sättet. Så har vi liknelsen om vetet och ogräset. Och vi har också om nätet med fisk. Och alla de här liknelserna talar om himmelriket. Och himmelriket är någonting som är från evighet till evighet. Men himmelriket är också Guds församling som finns här i nuet. Och det här är sånt som äger sin tillämpning på Guds församling, på nuet. Och på vår nu-situation. På vår idag-situation. Om du läser vetet ogräset. Så finns det äkta och oäkta tillsammans. Vi kan inte skilja det ut. Vi försöker ibland. Att vi ska ha en ren församling. Vi ska ta bort allt som inte är äkta. Men hur vi än arbetar så är det risk att vi många gånger orsakar skada och lidande. Och vi kan ändå aldrig komma fram riktigt till som det ska vara. Vetet och ogräset växer tillsammans. Det äkta och det oäkta finns tillsammans. Men det är en dag det ska visa sig vilket som är äkta, vilket som förblir och vilket som är sant. Då när nätet dras in. Då när vetet och ogräset ska skiljas åt. Vi har liknelsen om senapskornet och surdegen. Vi har liknelsen om skatten i åkern och den dyrbara pärlan. Det finns ju olika tolkningar på det här. Och det är det här då att senapskornet talar om det lilla kornet som växer upp och blir ett stort träd där himlens fåglar kan bygga sina bo. Och vi talar om himmelrikets tillväxt, hur evangeliet växer och blir ett stort träd. Det är en intressant tolkning. Men det finns en annan tolkning som är ett givakt för oss. Lite tidigare så talar Jesus om fåglarna som kommer och plockar bort Guds ordet ur människans inre. Och då representerar fåglarna det onda. Låter Jesus ena stunden fåglarna ha en positiv betydelse och andra stunden något negativt. Det finns en tolkning på den här liknelsen, och det är att evangeliet, församlingen, kyrkan växte och blev stor och mäktig. Så att det blev ett världsligt inflytande, en världslig makt. Där det onda fick inflytande istället för att vara en levande Guds församling. Vilken tolkning vi än använder, så är den en tankeställare för oss. Evangeliet växer fram, men det måste bevaras från det världsliga inflytandet, det som är Guds församling, Jesu Kristi brud. Och likaså surdegen. Ja, det är också någonting som genomtränger, som evangeliet genomtränger och ger smak åt allt och syrar allt sammans. Men det kan också talas om det ondas utveckling i kyrkan. För när det står om surdeget så är det i andra sammanhang en bild på det onda som ska rensas bort. Hoppas jag inte virrar till begreppen för dig, men jag ville redovisa de tolkningar som kommer fram när det gäller det här. Ta er tillvara för fariseernas surdeg. Skatten i åkern och den dyrbara pärlan. Vi sjunger i en underbar sång, ja nu den pärlan funnit har. Men har vi helhetsbilden av Bibeln och Guds ord, så finner vi att det är Gud som söker människan i första hand innan människan söker Gud. Och då finns det den här tolkningen att det är du och jag som är den dyrbara pärlan. Det är du och jag som är skatten i åkern, som Gud var beredd att betala det högsta pris för. Att ge sin egen son och betala det pris det kostade för att köpa dig och mig åt sig. Att ur universums slumkvarter utvälja en brud åt Jesus Kristus. En brud som ska ställas fram inför honom utan fläck och skrynka och annat sådant. Det är intressanta tankar och det är ett fascinerande budskap om Guds kärlek. Och hur dyrbara du och jag är i hans ögon. Jag hinner avslutningsvis beröra talet om församlingen. Som vi har i det kapitel som är det 18:e kapitlet. Och det talar om gemenskapen i Guds rike. Vem är störst i himmelriket? Ja, här talas det om ödmjukhet, om ett barn. Ett barn som är beroende av Gud. Jesus talar om omvändelse. Det är en förändrad attityd. Att inte ställa frågan, vem är störst? Utan att ha en ödmjuk attityd inför Gud. Här talas om en broder som gör orätt. På nytt, att vi inte ska döma. Utan att vi ska vårda. Och jag känner att jag kommer nog många gånger att vilja återkomma till just det här sanningen. Att vårda istället för att döma. Här talas också om förlåtelse. Förlåtelse i all oändlighet. Inte bara 7 gånger. 70 gånger 7 gånger läste vi tidigare. 490 gånger, det kan vi aldrig hålla räkning på. Då är det lika bra att bara förlåta och förlåta och förlåta och förlåta och förlåta i all oändlighet. Och jag vill förlåta. Därför att jag är i behov av förlåtelse. Och jag ber dig, förlåt oss våra synder. Och förlåt mig mina synder. Hur skulle då jag kunna låta bli att förlåta min medbroder? Det är den inställningen som Jesus pekar fram på här. Som ska vara rådande i Guds församling. Här har vi talet mot fariseerna, de skriftlärde. Jesus inledde sin serie av tal med salig den. Men avslutar raden med ve. Och det är raka motsatsen. Vi väljer. Vi är välsignade och saliga. Det vill säga vi är rika och lyckliga. Vi är att gratulera. Eller vi drabbas av ett ve. Vi är fattiga och olyckliga. Om vi inte tar vara på Jesu ord. Jesu kärleksbudskap. Och den som är Jesu lärjunge. Ska, för att citera det sista sammanhanget här. I liknelsetalen. Bära ur sitt goda förråd fram gammalt och nytt. Vi har ett ansvar som föräldrar. Vi har ett ansvar som lärare. Vi har ett ansvar som medmänniskor. Att representera Jesus Kristus inför världen. På det sätt som Guds ord lär. Och med den kraft som den helige ande skänker. Amen.